Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Camilo Martinez.
Hallå.
Och Martin Öberg.
Hej, hej.
Välkomna. Du är gäst här idag.
Ja, det är jättekul.
Straight in från Varberg.
Ja, precis. Liksom. En lantis i Stockholm.
Ja, just det. Och i coronatid.
Ja, nej, men jag säger inte till någon att jag är i Stockholm. För det får man inte göra just nu. För att ni är ondskan just nu i resten av Sverige. Jag är ledsen att behöva berätta det. Men det är väldigt bra. Det är väldigt mysigt.
Alltså, det roliga är jag pratade med min mamma igår som var så här. Hon bara, vad ska du göra? Hur gör vi med jul? Alltså det är såhär, med implication, du är inte välkommen hem.
Nej, men det börjar ju bli lite sorgligt där. Jag skulle egentligen träffa familjen imorgon, men det blir ju inte av.
Nej. Man vill inte döda någon på
Nej, men alltså vägen. Det är ju så liksom. Även om man kanske vill döda någon så är det ju...
Det är så svårt att rikta covid.
Det är väldigt dåligt virus där.
Du är här idag. Vi gjorde ett Black Lives Matter-avsnitt för ett tag sedan och sen så började vi snacka på Instagram.
Ja, precis.
Så vi kommer ju gå in på det lite grann. Och tänker att vi behöver ju lära känna dig lite grann.
Vem är jag liksom?
Så vi tar en liten jingle och sen så utforskar vi varandras inre.
Oj.
Det är första gången som jag är med som jag inte dricker vin.
Ja. Alltså så, första gången du inte dricker vin.
Ja, men typ. Men vi dricker Brämhults, det är bra.
Ja, men det är liksom lite för tidigt för vin.
Jag trodde du skulle dricka vin. Jag trodde du skulle hitta dig i soffan liksom, med en box, men
det är så här, ligger i boxershorts och egentligen så här nätbrynja.
Ja, men liksom. Han har ju ställt upp för dig.
Ja.
Det är liksom ganska uppenbart. Jag kom ju in här och liksom känner inte igen mig.
Det är faktiskt allt. Men jag har också gått in i den här, liksom den här konstiga tredje fasen av pandemin. Så att jag går ju runt här. Förlåt, jag är så alkoholiserad at the moment. För att jag har så här, kvällarna, jag börjar med unn. Du vet att jag är sur på pandemin. Så jag bara, hej, kan ta mig ett glas vin.
Men när har du inte unnat? Nej, jag vill inte. Varför skyller du det på pandemin?
Nej, men nu är det liksom så här, typ, så så här himla fyra dagar i veckan. Sen en dag var jag så här, jag var full och liksom rensade min garderob. Aldrig hänt förut. Jag bara, släng den här tröjan.
Oh, det låter mysigt.
Hur hanterar du den här pandemin?
Alltså, jag vet inte om jag hanterar den här pandemin om jag ska vara ärlig. Jag som kollar på alldeles för mycket true crime-dokumentärer på Netflix och är lite konstigt för intresserad.
Kan det vara att det är att du vill att någon har haft det värre? Jag förstår att man kanske går till någonting som är värre.
Det kanske är så liksom. Men det så här en slags survivor's guilt?
Ja.
Shit. Det kan det faktiskt vara.
Ja.
Morbid fascination.
Vad har du för, din konsumtion av så här, populärkultur förändrats på något sätt?
Nej, inte alls. Jag har varit besatt av USA-valet det här året.
Men förlåt,
det är ju en true crime.
Jo, jag vet. Men grejen är att det är inte bara senaste veckorna. Jag har verkligen lyssnat på varenda avsnitt av USA-podden i över ett år och varit liksom besatt av den. Så det är väl liksom, jag skulle säga mer nyheter och dokumentärer och poddar. Alltså poddar har ju gått på högvarv. Jag lyssnar ju på poddar hela tiden.
Jag kan nog hålla med. Jag har svårare, alltså, sen pandemin satt igång, så är det svårare att gå in i liksom så här, alltså antingen måste det vara nyheter eller någonting som är helt världsfrånvänt. Alltså det måste vara någon form av zombie eller en drake eller skit. Jag vill inte ha någon sån här ett drama mellan två. Alltså jag vill inte se typ så här livet som pågår som man inte kan vara en del av. Mm. Jag vill inte se typ vanligt drama liksom. Du, Martin, du är ju från en mindre stad. Vill du säga var du kommer från? Vilken?
Jag kommer från Varberg. Mm. Ja, en liten stad på västkusten. Kanske den finaste staden på västkusten då, om man ska
säga. Sälja in det. Ja. Hur är det? Vi har ju sån här, om man ska säga, någon kritik som vi får är kanske att vi har liksom ett storstadsperspektiv i våra samtal. Kanske.
Och det är därför vi har rekryterat Mikael Lander.
Exakt.
Gud, man måste ju fylla någon kvot liksom.
Nej, men och det kan jag verkligen säga. Jag kan tänka på det ibland och jag bara, gud vad vi... Alltså, men, det är väl vårt jobb också, den här podden, att prata om våra egna liv. Och liksom, så är det svårt om någon av oss hade lajvat småstadsbögar.
Här står jag, utanför en korvkiosk.
Fast egentligen är vi väl alla från småstäder.
Ja, men är inte alla stockholmare från småstäder? Alltså, förlåt, men... Det,
det är väldigt få in. Fast Micke är väl, han är ju väl född i Stockholm. Men hur är det bögandet i vardagen?
Alltså det är underbart. Männen bara står på rad liksom. Nej, men alltså det, och det där, jag faktiskt pratade med en kompis om det där om, för ett litet tag sedan bara, just det här om hur det är att vara småstadshomo liksom. Och det är ganska mysigt. Alltså det är inte så svårt som man vill, alltså får det framstå liksom. Det är jättelätt att vara öppen på västkusten liksom. Och ja, liksom det som har varit positivt med det liksom, det är ju liksom att man får den här, man kan vara liksom sig själv men ändå får liksom den här chilla liksom attityden liksom.
Men är det för den, jag tänker ju bara så här att vara singel och småstadsbörd.
Det är för jävligt.
Ja liksom. Men eller hur, för det är väl, jag tänker bara när jag har bott, och förlåt en sån konstig referens, men bara när jag har bott långt ifrån city, alltså såhär, bott ut såhär, då Grindr, bara,
ja,
alltså,
fast sen,
hur gör man?
Fast sen, det där är inte så, alltså, du gör då det, nu ska vi förklara liksom för en stockholmare hur man raggar på landet, att du skriver en stor lapp och hänger upp på dörren, alltså, så såhär, här bor en homo, och så kommer folk och knackar på liksom. Nej, men singellivet är svårare. Jag brukar ju adoptera dem från Stockholm ner till Varberg då.
Just det.
Det brukar vara en bra grej. Det har jag gjort med mina ex. Ligga är väldigt lätt.
Mm.
Ja. Mm. Det är väldigt mycket lättare än i storstäderna.
Är det smyg?
Ja, men det är nej, men grejen är så här. Nu är vi så liksom, vi är så upplysta. Så att vi har passerat smygstadiet. De har liksom kommit ut och sådär. Liksom. Nu är det alla de här heteromännen som bara vill testa en gång.
Mm. Men gud.
Ja, alltså det är jätte... Det är underbart. Det är liksom så här, nedanför min lägenhet så har vi liksom, där det står så här handikappsparkering, och sen så här, de som vill utforska sin sexuella del. Ni har 15 minuters parkering här.
Det är som en glory hole symbol.
Ja men precis liksom.
Alltså jag vet inte hur ni känner, men jag är i alla fall väldigt sugen på att åka ner till Varberg.
Du sa precis innan vi började att det var mycket queer, alltså mycket bögar och sånt nere i Varberg i somras. Jag bara, den här podden, det kommer vara off the...
Alla är välkomna till Varberg.
Ja, men gud, vad är det utmaningen då, vad småstadsbög?
Jag tror att det som är utmaningen med att vara småstadsbög, det skulle nog vara det att det som jag reflekterar mycket om, det är just det att heteronormen är lite starkare på småorterna. Och då menar jag inte att det är liksom, det kanske det som man tänker så här att i småstadsskildringar när det gäller hbtq-personer så är det alltid våld och hot och sådana saker. Men det som jag kan känna är mest, det är liksom lite ensamma lördagskvällar. Liksom. Folk, mina polare och deras barn och sådär, de har liksom haft en tuff vecka. De vill bara liksom ligga i sin soffa och chilla och inte träffa någon. Och så blir det väldigt mycket, och då har man väldigt lite så här liksom, jag skulle också vilja hänga i en soffa och chilla med lite folk, och då kan det bli lite ensamt. Så jag kan säga att den saken är nog lite, det är nog det som jag kan störa mig lite med. Jag skulle vilja ha mer av det här liksom, brunch-hänget på helgerna liksom. Det kan jag sakna
jättemycket.
Jag
med! Alltså, nu när du säger, jag tror att det här med ensamheten, det är nog ganska universalt ändå. Jag tror att det var ensam bög i Stockholm, då känner man nog sig ännu mer ensam. Mm. Om man inte är en del av liksom, alla de här klickarna som finns, tyvärr, som kan vara svåra att komma in i. Jag menar, jag har ju fram tills bara några år sedan knappt haft någon homosexuell vän överhuvudtaget. Mm. Det är inte för en senare år. Och jag menar, att komma och flytta till Stockholm och inte känna någon, och dessutom då kanske vara homosexuell, då tror jag nog man kan känna sig ensammare än någonsin när man ser hur folk runt omkring en liksom lever värsta communityn typ.
Ja, för, men visst, och sen så är det också, alltså jag vet inte, det kanske är att jag har gått på det liksom. Jag går på alltid att folk spenderar alldeles för mycket tid på gymmet, men man förstår ju att de bara går dit och tar en selfie. Det är ju det som, de har en selfievägg på Sats liksom. Sen så går folk därifrån liksom. Men det är väl också det att man tror att folk gör så jävla mycket, hänger och har det mysigt tillsammans, men istället så kanske de sitter i samma båt.
Ja.
Så
här, bara, jag tror det, sociala medier är liksom en falsk.
Jag somnade där klockan 9 igår. Jag somnade 9 i soffan. Och
sen för att du drack så mycket?
Nej.
Gud, förlåt, jag tror det. Ja.
Det stod jättemycket vinflaskor här när jag kom.
Ja, det står där. Det står där. Prittigt, min pandemialkoholism är full blown. Nej, men jag, jag kan uppleva det väldigt mycket att, så här, att den här få, alltså, att det händer, att livet händer där borta någonstans. Den är, livet händer 100 meter härifrån, har några jätteskoj och jag sitter här i den här lägenheten. Så jag kan känna igen mig i det där. Mm. Och en reflektion är också när jag, alltså jag är så ovillig att hänga med folks familj. Alltså, vet, jag har gjort ett aktivt val. Jag vill inte ha några jävla barn. Jag vill inte ha en familj. Så att hänga, alltså det är min värsta mardröm att tänka sig att typ hänga med en familj en lördag kväll.
Nej, men jag kan tycka det är mysigt.
Alltså med barn menar du?
Ja.
Aha. Nej, jag ska. Nej, jag vill inte hänga med barn. Nej, men jag tycker det är lite mysigt ändå. Alltså grejen är så här, för att jag vet inte om det är hur jag är mot barn, men jag, typ, jag är nog ganska rak och behandlar dem som små vuxna liksom.
Ja.
Jo, det kan bli, det kan bli, ja, men precis. Och jag tycker mer barn borde ta grå. Nej. Nej, men jag tror också att, ja, men jag kanske inte har haft den grejen när jag växte upp. Jag växte upp med en mamma och katter liksom.
Ja.
Det var med dem jag växte upp liksom, i ett villakvarter där alla var sådär kärnis familj. Så då tror jag kanske har en lite romantiserad bild om hur det är liksom. Så det kan vara lite därför som jag kan gilla att lajva det,
just det.
På helger.
Men jag tror också att det här med vardagsliv, att folk har en romantiserad bild av hur ett vardagsliv är. Om man kollar på så här sitcoms, och det är alltid någonting som händer, det är liksom alltid det är så mycket stoj och stök, och ett vanligt liv är inte så. En vanlig medelsvensson person, eller en vanlig människa, jobbar och sen så har man kanske någon relation, man har sina vänner, men det är inte alla fest hela tiden. Jag är så här, ibland kan jag bara känna, okej, men nu är jag hemma. Jag har lagat en tråkig pasta och så kollar jag på en serie och det var den dagen. Men alltså, måste folk ha så höga förväntningar ibland? Jag känner liksom så här, chilla lite. Livet är så här, vi bor i Sverige, vi har det jävligt bra, sluta klaga liksom. Det är så här, man kan ha det lite tråkigt ibland. Och sen så ses man en lördag, det här tycker jag är en jättekul grej. Har någon AV någon gång, det kanske räcker, det måste inte vara någonting varje dag.
Mm. Jag tror verkligen så här, sociala medier hjälper oss att tro att vi måste, för man lägger verkligen bara upp de här förhöjda delarna av vardagen.
Ja, men så är det ju på något sätt liksom.
Och sen så tänker jag typ, med jävla självhjälpsböckerna. Fånga dem, fuck you. Ja.
Och sen alla influencers som lever liksom det är ju ett låtsasliv, men de blir ju såklart bjudna på allt möjligt, för det är det som det går ut för. De ska gå på events hela tiden, men det är ingen normal människa lever så här.
Nej. Jag kommer på fråga. Mm. Okej, så de här smygisarna då som finns, eller de som vi testa en gång. Så hur går det tillväg? Alltså hur kontakt är det, Grindr då de laddar ner en gång? Eller
aha,
är det?
Nu vill han ha information. Ja, kände ni hur det? Just det. Nej, grejen är så här, det finns andra sidor på nätet.
BC.
Ja, precis. BC är kung utanför tullarna.
Body contact. Det är mycket favorit, va?
Micke
Senovic?
Nej. Jag bara, va? Jag bara tog det på allvar. Det är min favorit.
Ja, personligen är det guld liksom. Alltså det är verkligen guld.
Gud.
Ja, alltså jag underdriver nästan.
Wow. Gud vad pärne. Vill du berätta någon speciell händelse?
Vilka av dem? Var ska jag börja? Nej, men grejen är så här. Det som, och jag pratade med en kompis i USA om det här. För han sa också, Han benämnde det också som smygisar. Mm. Men jag har lämnat det stadiet för att alltså det här är bara kåta kärar liksom.
Ja, just det.
Som mm. bara inte får ligga.
Mm. Men visst, för visst, det är ju intressant med body contact. Att det är den här, att det är alltså, om de fick välja fritt så kanske man skulle legat med någon storbystad blondin.
Ja.
Men nu finns inte den där. Du finns liksom någon form av rangordning. Mm. Så här,
ja, men det är ju så.
Och det är ganska queer också. Typ.
Och det tycker jag, det är så fucking progressivt på något sätt. Och jag kan bli lite stolt över den där elektriken liksom, som tar en liten extra lång matpaus och hälsar på mig. Liksom.
Wow, jag har aldrig testat body contact.
Men vet du vad du
nu jävlar kommer det vara. Ja, precis. Det är så här. Så. Nej, men jag tycker att det är verkligen toppen. Och ett tips till alla, det är att har de inte blockat män så är du välkommen.
Just det. Just
det är hemligheten.
Anything goes.
Anything goes.
Just det, för om man kan fylla i om man kan bli kontaktad av män. Eller
ja, just det. Är det så det funkar?
Och då är det bara liksom, alltså, säger den nej första gången så är det nej, nu låter jag som en serial rapist. Okej, okay, ett nej är alltid ett nej. Ja. Men man kan skicka en fråga 2-3 gånger. Desto senare på kvällen, desto lättare.
Ja. Och så är det ju. Det ju speglas väl i Grindr också.
Det tror jag med.
Gaslighting is key.
Ja, verkligen. Men bara, du är singel. Ja. Och så har du berättat om att du har en... Jag är ju en plant dad. Du är ju
jag är en cat dad. Alltså, fan, jag är en crazy cat dad alltså.
För jag tänker så här, jag har aldrig levt med katt. Min upplevelse av katter är att de sätter sig på bord och sen puttar de ner saker.
Nej,
grejen är att katter är väl smarta. Så det är ju när de vill ha uppmärksamhet. Och mina katter får uppmärksamhet hela tiden.
Ja.
Såklart. Nej, men ja, nej, mina katter får inte vara på bordet. Det vet de. Så att de hoppar inte upp på bordet faktiskt.
Men de bryr sig inte. Alltså inte det hela grejen.
Nej, med katter. Katter är inte... extremt intelligenta. De är helt otroliga. Alltså jag älskar katter. Jag skulle ha en om jag inte... Ja, det har bara inte... Men hur gör du nu till exempel? För jag ser ju det liksom, att det blir ett hinder om man ska åka iväg någonstans.
Nej, men då har man jättebra... jag missriktade...
Ja, det gör jag.
Nej, men exakt. Men jag har ju kompisar som... flyttar in i min lägenhet. Det är väl det som är ganska bra. Alltså jag har en kompis som är singel och bor och jobbar i stan. Så sa han, ah, men då kan jag sova där en natt liksom. Så då funkar det jättebra.
Gött.
För det, ja, det, annars blir det ett hinder. Men har man det liksom...
Men de är som intressanta djur. Alltså bara att kolla på en katt när den håller på liksom. Alltså det är så mycket som försiggår. En hund, jag älskar hundar också, absolut. Men de är så himla needy. En katt kan ju verkligen, om den tröttnar på en, då går den och gör någonting själv. Det liksom, de är så självständiga med att en hund är som ett litet barn som ska gå ut och skita hela tiden. Liksom. Det är jätte jobbigt.
Ja, nej, men jag, som sagt, jag är ju verkligen kattmänniska där. Men jag gillar också just det här liksom att det finns en slags... ibland kan man se hur liksom en katt sitter och reflekterar över någonting liksom. Det kan jag tycka är så fascinerande liksom. Och samtidigt hur de lär sig saker som liksom öppna dörrar och liksom hur tydligt de kan markera vad de vill liksom, och sådana saker. Nej, det, ja.
Jag tycker också om katter. Det är bara att jag är så okunnig om dem. Men det kanske egentligen, jag har ju kollat på hund faktiskt, men katt kanske är ju lättare.
Ja, men ja och nej. Men det är ju lättare, för du blir ju inte uppstyrd på dagen på samma sätt.
Nej.
Men sen får du ju liksom... Fast det kanske hade varit bra liksom. Du kan sitta och dricka vin med en katt.
Det är en hemsk bild på man får dem in nu. Dricker vin och somnar klockan 9.
Ja, men det är ju typ hela Sverige.
Jag är mest tänkt på att en katt, om man ska ha en innekatt, de är ju lite, de kan ju bli lite ensamma. Man ska ju helst ha två.
Du måste, ja, precis.
Och du har?
3. Ja, och där försvann alla dating.
Men det tror jag inte. Jag älskar katter. Det hade varit så mysigt.
Men inte det en sån här... Alltså, det har jag tänkt på. Alltså, ibland, du vet, när man hookar upp med någon och någon kommer in i en space för första gången. Alltså, det, att den här omedelbara bilden folk får. Som, alltså, det första som är framför. Alltså, nu till exempel, jag kom hem från min mamma i somras. Och sen så har jag ingen lampa i hallen. Nu har jag hängt upp en... Alltså en en kristallkrona. Jag är ingen kristallkrona där. Men nu hänger den där för att jag har inget ljus i hallen. Så nu när man kommer in här så bara, aha, då skulle det första man säga en kristallkrona. Mm. Och då blir jag ju den här kandelaberbögen.
Ja, men precis.
Alltså det är så här, och jag tänker katt är ju också någon form. Alltså, om katten är liksom det första man ser. Jag kan tänka att man får också så här, en crazy cat guy. Eller man ser mina växter. Bara, tänker ni på sånt? Vad snabbt man kodar?
Jo, men det tror jag. Absolut.
Ja, men absolut. Det tror jag med.
Nu har jag varit här så mycket så jag tänker inte på det längre. Men det är sant.
Min värsta är ju någon, en kille jag åker upp med som hade han sparat på dockor.
Nej, men det är inte okej. Eller?
Nej, det var inte okej.
Vadå, men det gör ju Anton Renström. Han har ju massa
dockor. Ja, fast han spar, Anton Renström som är i podden, han har ju läskiga dockor. Ja. Alltså,
sådär, sådär. Han är som ju, en grej liksom.
Ja, det var lite så scary. Ja. Det här var en säng full av, liksom, så när vi ska knulla så, liksom, så flyttar han.
Det är som på Will and Grace.
Ja, det så avsnittet. Flyttar dockor till liksom, vid sidan.
Det är mållös.
Det roliga är att knulla ändå. Alltså, det var så här, gud vad läskigt.
Ja, precis. Ja, men det är jätteobehagligt. Ni har sett det avsnittet av Will and Grace?
Nej.
Har ni inte?
Jo, det har jag. Det är verkligen.
När Will åker hem till någon på kvällen och sen så är det fullt med dockor. Och ska de liksom flytta bort dockorna innan de börjar ha sex. Men en gång så är Will alldeles för exalterad så de liksom börjar och sen så... Och råkar han ha sönder en docka. Och då är det kört. Han blir ut, han bara, det var någon princess någonting den här dockan. Så obehagligt.
Men visst är det roligt de här, man bara... Kuba, det här är weird. Men jag ligger en, alltså att man det är inte vad man man prioriterar kanske inte.
Jag vet inte. Jag känner ändå att du ligger mycket högre upp än mig i liksom att inte vara trashbög för att jag är sån så att jag kommer hem så bara men du din dotter skriker i det andra rummet. Den nivån är jag på liksom. Ska du inte gå till henne? Jag är klar snart.
Underbart. Men gud, det måste vara som att också, förlåt om du får gå till de här som testar. Du måste få ett intressant litet inblick i folks.
Ja, ja, verkligen mycket. Jag har sett väldigt mycket så här carpe diem hem liksom. Vitt och fräscht och
ja, det är min systers hem. Jag mobbar henne så mycket. Hon har verkligen carpe, hon har exakt carpe diem på sig.
Massa skyltar dream, live, love, laugh.
Ja, exakt. Jag bara, Jenny, du måste ta mig åt. Tycker du är snyggt? Min skola komma ner och berätta vad jag har för stil eller vad jag gör.
Okej.
Ja, nej men alltså, för er som har carpe diem på vägen, det är helt okej.
Ja, men såklart det är.
Ja, verkligen.
Är det det verkligen?
Vi himlar med ögonen, ja, okay. Men...
Hörrni, vi tar lite gel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi sa innan att 2020 har ju verkligen så här, det har varit präglats av tre jättestora händelser. Mm. Dels är det det amerikanska valet som man är lite trött på, men också typ rädd för vad som händer och allt sånt där. Och sen är det ju pandemin. Och sen är det ju Black Lives Matter.
Ja, men verkligen.
Och jag tänker så här, typ, hur har det här året varit för dig, Martin?
Det är den frågan, så här, hur har 2020 varit för en? Liksom? Alltså jag tror att jag ler och sitter upp och har kammat håret lite grann. Mm. Men jag är nog helt slut faktiskt. Alltså känslomässigt och emotionellt så är jag helt söndrig liksom. Mm. Jag känner att jag kommer behöva liksom flera år liksom bara för att hila det här. Det har varit så otroligt känslomässig berg-dalbana liksom, hela tiden när du sätter på tvn eller när du kollar liksom på telefonen överhuvudtaget liksom, så är det så himla mycket känslor. För att alltså förr i tiden så antar jag att du kanske inte brydde dig så mycket vad som hände i andra länder och sådana saker. Kanske att du inte kunde relatera till det och sådana saker. Men många av de här människorna är ju liksom star friends. Alltså, jag vet inte om ni vet det uttrycket. Alltså typ internetvänner liksom.
Ja.
Alltså man har aldrig träffats men fortfarande så vet de mycket mer än vad
jag har många sådana.
Ja, men jag har också det liksom. Och många av dem bor i USA och många av dem är svarta homosexuella personer. Så det har varit väldigt känslomässigt för att jag tänker på hur deras liv är och jag tänker på hur mitt liv är och hur det ser ut i Europa. Och det är liksom alltså man är, jag är trött.
Måste jag, jag tänkte på det här med just att liksom, strukturell rasism är någonting som existerar överallt och det är någonting som har funnits i Sverige och finns fortfarande. Men, och sen så dyker någonting upp och liksom kommer på en agenda och alla pratar om det helt plötsligt. Så det blir som att det är nytt. Alltså, det, men det är inte nytt. Det har varit där hela tiden. Det måste vara en dubbelhet att gud, alltså, bra att det kommer upp och att man pratar om det. Men också typ fast vad exhausting det, fast, måste det vara.
Men verkligen, men det är ju det som har, det har blivit, det har kulminerat i år. Jag menar, Black Lives Matter har ju funnits sedan 2013.
Exakt.
Och det har kommit fram och tillbaka lite liksom varje år. Och sen nu så var det liksom lite grann som att droppen var nådd. Och sen så har det ju tyvärr överskuggats lite av det här, den här pandemin och valet. Men hela grejen, så som jag ser ju, att det här, det kulminerar i någonting där folk orkar inte mer. Folk är frustrerade. Alla de här riots, man kan säga vad man vill om dem. Men jag skulle också göra det ifall jag var i en sån situation. Att liksom, att jag blir trakasserad och liksom hela den här, alltså som den här 12-åriga ungen som blev skjuten till döds i en lekplats i USA. Om mitt barn, om jag hade barn, jag hade också gått ut och blivit helt galen och liksom gjort vad som krävs för att få min röst hörd. Det här är liksom det som har hänt nu. Det har gått så långt och jag hoppas att det här inte bara blir ännu ett år där man kommer ihåg 2020 och sen 2024. Om 4 år då händer det någonting mer och sen så tas det här upp igen. Jag är inte naiv, jag tror inte det här är över nu, men det är så himla så här, det här året nådde vi en gräns där folk orkar inte mer. Det har gått för långt och som tur är, hur jobbigt det är och hur trötta vi är på det här valet. Men nu har ju Biden vunnit. Och jag hoppas verkligen att det här blir en annan, det blir en annan ton i politiken och i liksom världs... ja, men ni förstår vad jag menar. Jag har ändå lite en slags förhoppning om att det kanske kan bli bättre nu. Men det är extremt naivt när vi har haft en svart president i USA i 8 år. Och sen så
på något sätt så tycker jag väl att jag tycker att man att det som vi kanske kan se är liksom att, men det som du säger liksom, vi har kommit upp till en del där det absolut bästa som har hänt svarta människor är liksom mobiltelefonerna liksom, för att det har alltid hänt men vi har aldrig kunnat dokumentera det liksom. Bara som ni vet så sitter ni här med ett prejudikatfall som har just med det att göra. Jag är första personen i Sverige som har fått någon dömd för rasistiska påhopp.
Du måste berätta.
Just på grund att jag spelar in med min mobiltelefon.
Ah, fan vad bra.
Så det var inte alls en upplägg till det. Nej, grejen är så här. 2002, tror jag. 2002. Så var jag ute och promenerade. Och helt plötsligt kommer en dam springande. Hon kan vara 60. Så här, hon springer emot mig och jag tänker bara, oj, nu har hänt någonting. För hon viftar med armarna och så hon bara säger, svartskallar överallt. Jag bara, va? Hon bara, det är svartskallar överallt. Jag känner mig hotad, förstår du inte det? Jag bara, crazy person. Och hon fortsätter liksom att gorma liksom om liksom, att hon ville bara vara här ute i skogen, plocka bär liksom. Och så kommer jag där och förstör hennes liksom säkerhet. Liksom. Jag blir jättepaff. Det kommer ett annat par promenerande. Jag bara, hörde ni vad de sa? Ja, men vi vet ju inte vad du gjorde innan, sa de.
Oh,
och jag bara, okej. Okay. Så går jag till parkeringsplatsen. Typ jätteledsen. Och så här, liksom. Då kommer hon gående. Och då har hon liksom parkerat. Och så sa, vill du be om ursäkt kanske? Hon bara, jag har ingenting att be om ursäkt för. Det är du som ska inte springa omkring här. Vi vill inte ha såna svartingar som du här. Och då hade jag ju spelat in det med min telefon då. Så att jag tog hennes registrering och sen så anmälde jag det. Och det var på den tiden när svarting blev liksom headline i Sverige. Liksom för att man trodde att ingen hade sagt det innan. För att nu fanns det en ljudinspelning på det. Och det är det som har förändrats. Inte att rasismen har dykt upp, utan att vi kan dokumentera den på ett annat sätt. Liksom. Mm.
Jag har inte ens tänkt på det med mobiltelefonen.
Jag tror att många kanske inte tänker på det, men jag tror på riktigt att det är många människor, svarta människor eller folk som känner sig utsatta, som går runt och faktiskt tänker att jag har mobilen redo att spela in liksom film.
Ja.
Eller,
alltså, nej, men det måste man. Alltså, jag har det absolut. Jag la med samma inspelningsfunktionen liksom, för, för att det är, händer så ofta. Liksom. Public transportation... helvete.
Ja, men det är så sjukt. Det här är ju precis som historier man hör från USA, där svarta familjer lär sina barn redan tidigt hur de ska uppträda vid kontakt eller möte med poliser. Ha inte på dig en huvtröja, gräv inte med händerna i liksom fickorna. Alltså så mycket saker som de får lära sig, som vita människor inte behöver tänka på.
Jag har aldrig, det här är ju också knallvit som jag är, så jag har aldrig tänkt tanken att jag behöver ha min mobil nära för att kunna filma, för att jag skulle vara utsatt.
Och det är ju det, och det är här vi kommer till. Alltså, jag tycker att det som, när jag vill prata om rasism med folk och sådana saker, så är det just de här små sakerna som är konstanta saker som man får tänka på, medans som de stora delarna av mina vita vänner inte behöver tänka på, som jag måste göra, där jag förändrar mig själv i mitt liv och i hur jag lever mitt liv för att inte framstå på fel sätt. Och hur till exempel min kontakt med sjukvård och stat ser ut annorlunda än vad mina vita vänner har. Liksom.
Minns du första gången som du var tvungen att... Alltså när du växte upp, när du blev medveten om att du var svart och andra var vita.
Ja, nej, men och det kommer ju så otroligt tidigt.
Ja.
Det är inte så liksom, alltså det den skillnaden görs ju upp liksom riktigt från början. Alltså den är ju innan skolgången börjar, så vet du ju liksom att du är annorlunda. På det sättet att du liksom sticker ut på ett sätt liksom, som gör att du... Sen så har man ju liksom i efterhand kunnat kanske spåra till där jag liksom har blivit behandlad på ett dåligt sätt som barn, och där jag inte kanske kan förstå vad som blev fel, men nu i efterhand kan man förstå att det kanske var någon person som inte liksom tyckte att min ras var bra liksom. Som barn fick man ju, alltså jag är ju adopterad då, så jag är ju, man kan säga så, jag är vit kulturell inuti och mörk på utsidan, vilket gör att jag lever som otroligt klyvd människa. För att jag tror att jag har alla privilegier som en vit person har. Nu vet jag att det är jättemånga människor som hatar det ordet privilegier, men det jag försöker säga är att jag kan förklara riktigt hur jag tänker. När jag tänker på ett privilegier, så är det egentligen ett sak som man inte tänker på. Till exempel som idag när jag steg upp, så ja, jag gick, borstade tänderna, tog hissen ner, satte mig i matsalen, käkade, kollade på klockan, ja, planerade att gå till min bil. Liksom. Det var liksom min dag. Det innebär ju att faktiskt jag har ett jättestort privilegium mot någon som är blind. Hur hade de fått göra? Jo, de hade fått börja med att kanske försöka identifiera vad de har sina grejer, de är på ett nytt ställe, de behöver organisera sig, de behöver liksom kanske ringa färdtjänst, ja, men sådana saker som inte jag behövde tänka på nu, för nu gick det jätteenkelt för mig. Och det är samma sak som man ser att privilegier är ens, alla de grejerna som man inte behöver tänka på själv, som jag till exempel, jag vet ju liksom inte, jag behöver inte tänka på hur sent jag ska gå hem från krogen. Det har jag aldrig ens behövt tänka på, för att jag är kille liksom. Det är ingen som det är samma sak som jag har liksom aldrig behövt oroa mig heller om den här personen sitter och faktiskt vill vara vänlig med mig och sitta och ha en mysig, trevlig kväll liksom, dejt, eller om den personen har en dålig liksom, sak och vill
saker
göra.
Saker man tar för givet.
Ja, men det är det. Och det är ett privilegie. Det handlar inte om att man har fått 100 miljoner insatta på banken.
För det tror jag många tänker. Att, ja, att det handlar om att det är någonting som är rikt och någonting som är på det här vanliga. Mm. Jag har också vuxit upp och var... Jag var också fattig när jag växte upp. Ja. Så, ja, men det handlar inte om hur lite du hade.
Det handlar också om olika nivåer av privilegium. Jag menar, alla vi som bor i Sverige har bara där en enorm privilegium.
Jättemycket privilegium har vi. Alltså, bara en sån sak till tillgång till sjukvård. Har man bott utomlands?
Och utbildning, herregud. Alltså, jag har pluggat så många år. Mm. Helt utan att betala. Jag betalar skatt, men det, är liksom, det finns inte. Mm. Där, jag är från Colombia. Mm. Och när jag gjorde utbytesår i Portugal, jag menar, jag gick en skola där jag tog för givet att alla gick gratis, för det är EU, det är Portugal. Alla de portugisiska eleverna betalade 10 000 kronor per termin, vilket i Portugal är jävligt mycket. Det är, alltså, vi har bara det är verkligen, det är mitt största privilegium att mina föräldrar bestämde sig för att åka hit och att vi kommer med, jag kom hit när jag var 3 år. Det är mitt största privilegium.
Mm. Och där tycker jag också att man ska faktiskt försöka, när någon säger så, ja, men tänk på ditt privilegium, så tycker jag faktiskt att du ska inte ta det som något negativt. Du ska faktiskt tänka på det och tänka att fucking bra liksom. Mm. Alltså det är faktiskt någonting som är bra.
Mm.
Och alla människor har privilegium, så det är inte så att den personen som säger att du måste tänka på ditt privilegium, det är inte så att den personen säger att du bara, utan den personen kanske också har privilegium. Mm. Och det är det som jag säger. Jag är en människa som kan säga till folk väldigt ofta att du måste tänka på det här privilegiumet.
Mm.
Det betyder inte att jag inte har massa privilegium. För det har jag. Jag har jättemycket, som vi sa. Liksom. Och i Sverige har man väldigt, väldigt mycket privilegium än vad man har i andra länder.
Men när du märkte att sådär, när George Floyd hände och det här liksom flammade upp, som man säger, och det blev en helt plötsligt blev det någonting som världen pratade om. Mm. Vad skedde i dig då?
Först blev jag liksom arg.
Ja.
För att helt plötsligt se folk som jag vet verkligen inte bryr sig det minsta liksom.
Mm.
Som bara liksom helt plötsligt bara, nu står vi på barrikaden jämte dig. Och så kände jag mig sådär ensam, för att jag visste liksom att det här, vad läskigt det här blev nu.
Uh-huh.
För att nu, det här är ju det här jag har jobbat med liksom så otroligt länge. Och sen helt plötsligt så står alla där och säger att ja, men nu slåss vi tillsammans. Och själv har man liksom stått där och slått hur länge som helst. Och så tänker folk att de har gjort nog, att när de lägger upp en svart bild på Instagram. Mm. Och då går man lite sönder, kände jag. Det var jättejobbigt. Först ska man liksom bearbeta det som händer där, för att man får tillbaka alla flashbacks, vad som händer här i Sverige, vad som händer i Europa. Och sen då, så har man någon som helst empati, så förstår man att det som händer i deras communities är också fruktansvärt liksom.
Mm.
Så samtidigt som det händer, så helt plötsligt så visar det sig att varenda person i sociala medier och i svensk media eller så, helt plötsligt är överens att det här är fel.
Mm.
Och sen så står, men det här är ju fel, varför upplever vi det här fortfarande då liksom? Mm. Så man blir ju väldigt så här, hur ska jag känna nu? Vad händer nu liksom?
Mm.
Det måste vara så himla, dubbelt, alltså en sån konstig grej. För engagemang är också energi.
Ja.
Och energi är någonting som liksom landar i en. Och om det är energi kring någonting som faktiskt kan var kopplat till trauma.
Mm.
Alltså, och sen helt plötsligt är det kanske förövare som kanske behandlat en illa. Jag kan verkligen förstå att det måste varit jävlar en dubbel upplevelse. Mm.
Jo, och så är det ju liksom. Och det är ju det som är jobbigt liksom med allt det här händer. Det som var det jobbigaste som vi benämnde lite här innan, det är ju det här med polisen liksom.
Mm.
För vi har i Sverige har vi så jädra underbar liksom Beck poliskänsla.
Det
är Bill och Bull, eller vad heter de i ja. Pippi Långstrump?
Kling och Klang.
Kling och Klang. Ja.
Hel ille poliserna
som är så här underbara.
Mm.
Jag är ändå som sagt var väldigt vit på insidan, så jag har alltid liksom bara, ja, men polisen behövs. Polisen ska vara här nu. Mm. Och sen så har det typ reflekterar jag över de upplevelser som jag har med polisen. Mm. Så är de faktiskt fruktansvärda. Och extremt rasistiska.
Ja.
Och därför så blir det så himla dubbelt när liksom intervjuerna som sker så pratar man att det här är ett USA-problem. Det. Det här är ingenting som sker i Europa eller i Sverige, skulle det aldrig vara så liksom. Mm. När man säger sådana saker, då blir det också så här om att, men du, vi har sagt tvärtom ganska länge. Det hade varit schysst om ni hörde med oss först liksom.
För det måste ju vara så här, jag tänker att man, alltså det som hände i USA är, det är ju inte kopierbart, men det finns, alltså, det här upplever jag också så här, jag är inte rasist, men jag är ju en del av ett av strukturell rasism, så att jag har ju rasistiskt, det finns, jag har ju rasistiskt beteende, för att det är jag kodad av samhället, tänker jag.
Och där tror
och jag tänker inte, och polisen, det måste ju också så här, som sitter på makt, eller alla typer av så här maktinstitutioner egentligen är ju också delar av det här. Ja, men så att även om vi inte har samma problematiska polisstat som nästan är i USA, så måste vi ha andra problem här i Sverige.
Ja, ja. Och vi har ju liksom svarta som har dött i polisvåld i Sverige. Det är bara det att man liksom på något sätt så sopar man det under mattan liksom på något. Det är inte liksom en blåögd blond tjej som har råkat illa ut liksom, utan det kan vara någon som har lite knackig svenska liksom, eller liksom påbra från någon annanstans, och då är det inte head news på samma sätt. Och det är väl det som har varit i USA också. Många i USA är ju helt chockade också vad har hänt, och det är lite så jag känner att det liksom kanske är en del. Jag brukar alltid säga det att problemet med rasism, det är att vita människor tror att det handlar om Bard liksom. Medan jag säger att det handlar om min bästa kompis. Alltså,
hur menar du då?
Jo, det bästa som finns, det är typ när folk ska liksom, ah, men det är Jimmy Åkesson, shit vad han är rasistisk, han står där och han predikar de här onda sakerna, och kolla, hörde du vad Bard sa nu? Han är ju helt crazy, du vet det där liksom. Det är inte min vardag, det är nästan ingen mörkhyad persons vardag, det där. Vi vet om att de är symboler och att de driver saker som är fruktansvärda. Men för mig i mitt liv så är det min arbetsplats, mina vänner och min familj. Och hur vita de är, hur mycket de är inne i ett rasistiskt system som gör att de beter sig rasistiskt. På ett sätt som inte är att de står och hejlar till frukosten liksom. Utan att de har kanske saker som gör att de går på vissa olika stereotypa saker. Att de kanske inte förstår saker som jag går igenom.
Men en djupt rotat strukturellt beteende.
Absolut liksom. Och det är det som är det största problemet. Och det är det problemet som man vill liksom, att folk ska ta tag i. Liksom.
En fråga. För det här är det här tangerar ju också så här, att man om man jag tänker att dina vänner tänker att de känner dig och att de förstår dig, och därför kanske de alltså i att vara nära dig och vuxit upp med dig och din familj och så tänker de att de ändå att de förstår och att de har kunskap. Och där i finns liksom någon form av problem
Jättebra, ett jättestor insikt faktiskt, alltså verkligen, för det är nog där jag skulle säga att spiken sitter mest för mig. Och det är samma sak som att där blir också de största konflikterna. För att jag tar faktiskt inte och rätta till min killpolare när vi är ute. Och han bara, ah, men ska vi inte bara in till... Jag springer och köper cig på turklyfsen här borta. Och så ska jag reflektera över om jag ska ta den här diskussionen om varför vi faktiskt inte underminerar en vanlig företagare som säljer alla varor som fucking ICA gör liksom. Men varför han ska bli benämnd av någonting som antagligen inte är hans etnicitet. Och Martin, du är så tråkig. Ska du... Åh, du fattar ju vad jag menar. Alltså du fattar vad jag menar är en sån här... Det är så här, det är bara...
Men det är nonchalans som finns där. Liksom, människor tar sig en frihet i någon som ger sig uttryck i någon slags nonchalans. De menar ju ingenting illa när de säger så här. Men det är jätte svårt det här, för det är ingenting som bara kommer gå över så här. Nej. Det kommer ta ett tag, men det krävs ändå att man påpekar det ibland kanske.
Men det är där som jag känner att jag blir alltid djävulen liksom. Och det är där, Och det blir också en brygga, alltså det blir ju det som blir det jobbiga. Det blir en ravin mellan mig och mina närmaste vänner och min familj, för att jag måste alltid ta det när jag vet att de borde veta bättre eller att de kan ta det med sina. Men det är som att liksom
du måste representera, du måste vara den som säger
jag måste vara det hela tiden liksom. Och jag, där kan man ju känna liksom att när man hänger med mycket homofolk och sådana saker, att det skulle vara lättare liksom. Mm. Men det är fan värre ibland.
Jag undrar, för en av frågorna jag skrev ner till dig var verkligen så här, för jag tror att många i en minoritet, alltså som själv tillhör en minoritet eller och står utanför en norm, att man tänker att man har större empati och förståelse för andra personer i utsatta grupper och så. Men tittar man på, jag bara, tänk det som hur tonen var bara för några år sedan på Grindr, och det var ju, var det no blacks, no fem, no Asians och allt det här. Och man har liksom en jag tror att med det är så för människa, alltså jag tror inte på så här utopier. Alla människan är liksom the other, alltså man får kolla på så där för att folk vill ha någon gemensam fiende. Alltså det är bara någon sån här typ, jag vet inte. Men, och det är så det är. Men så är det, bögar är inte så jävla empatiska. Så hur har det varit att vara en svart bög?
Alltså det är verkligen fruktansvärt jobbigt, måste jag säga. Och på så många grejer. Och nu kommer det äntligen komma mycket prat om snoppar igen. För det här är någonting som vita verkligen älskar och fantiserar om. Så är det den här mörka kuken som du gör med där inne.
Just det.
Den har väldigt mycket liksom, alltså det är verkligen, så ska man prata om. Jag kan få hur mycket som helst på Grindr och sånt, så bara, visa din mörka kuk, din svarta kuk, jag har alltid velat ha svart kuk. Jag bara, jaha, vad kul för dig, för jag har alltid drömt om att få en rå kycklingfärgad kuk. Nej, men ni fattar liksom, jag fattar inte grejen alls liksom.
Nej, men just, du blir sexualiserad på grund.
Alltså hela tiden så är det liksom. Åh, du är en mörk nallebjörn. Vad mysigt.
Vad gör du då när du får en sån meddelande på Grindr?
Jag började. Jag kom ut som svart, brukar jag säga. När jag var 30. Nu är jag 38. Så innan dess så skrattade jag så bara, ja, den smakar inte choklad, men ja, ni fattar. Jag körde liksom hela den grejen. I can be a dark chocolate liksom. Självhat Allan liksom. Men nu så är jag bara fuck you liksom, och försöker liksom på något sätt säga, men du, vadå, den smakar ingenting annorlunda för en annan färg liksom. Vad tror du liksom? Och nu, ni tror att det här är så här varannan, alltså kanske det händer varannan månad, men det här är liksom varje dag grejer liksom. Speciellt med liksom att bli fantisera dem för att man är mörk liksom. Och så mycket jag får, för jag har ju liksom kryssat i att jag är asiat, vilket jag är, eftersom jag kommer från Sri Lanka. Kolla upp geografin, folk. Och det får ju folk på, du är inte asiat. Jag bara, jag är från Sri Lanka. Ja, men du vet, du har ju inte så här. Ja, men du vet. Så jag bara, du är ju hårig. Jag bara, men du, vännen, du har ju inte träffat några människor från Asien, va? Och det är ju jättejobbigt. För helt plötsligt så ligger ju liksom, det är ju ingen som vill veta någonting. Ja, men vad drömmer du om? Vad lyssnar du på för musik? Utan det är liksom, där jag kommer ifrån så kan de fantisera om att jag är någonting.
Men du får inte lov att vara dig själv. Utan du ska ju då vara den här bilden som, och fantasin och representera det.
Ja, för
Men det här är också ytterligare ett privilegium. Jag har aldrig någonsin diskuterat min ras på plattform. Alltså så här, eller min etnicitet ever på en enda. Och det har aldrig varit en grej.
Första gången som mitt ex fick prata om ras på en profil, det var på en dirty sida. Så fick han ett meddelande en kväll där han fick meddelandet som sa, du ska inte hålla på att knulla med såna här svarta människor, du ska bevara din kuk för den svenska rasen.
Gud alltså.
Ja, så det var första gången han liksom kom in till hela den grejen. Men ja, så är det. Så ser det ut.
Alltså, liksom. Gud, det är ju gays for Trump typ.
vi finns ju twinks for Trump. Alltså det var som
nej, men alltså det finns ju jättemycket. Alltså jag vet jättemånga HBTQ-sverigedemokrater liksom, som inte riktigt förstår grejen. Och hela tiden den här liksom, jag som är mörk, stor och skäggig liksom, du som också har skägg, det vet vi ju hur farligt det är. Den symbolen är ju farlig.
Herregud, det är ju hur mycket som helst. Åh, är du från Mellanöstern eller är du latin? Wow, alltså det är ju väldigt vanligt. Men jag tror att hela den här exotifieringen som finns i gaykulturen, den är också på ett sätt, så är det liksom de här människorna som till exempel exotifierar svarta, de skulle ju aldrig påstå att de är rasister. De skulle säga,
nej,
jag älskar ju
svarta. Ja. Exakt.
Jag ser ju dem som det är liksom det ultimata, men de förstår ju inte problematiken i deras sätt att liksom
nej,
alltså på det här sättet. Det är helt sjukt. Det är jätte, det är därför det här inte är någonting som kommer gå över bara på några år.
Nej, och det är samma sak som jag önskar att vita kunde ha samma dualitet i sig och förstå hur det känns som att vilja vara ett a piece of meat och verkligen bli ett piece of meat, för det är så fucking kluvet i sig.
Jag tänkte precis fråga det, för den där också, förlåt, men det är också, kan ju också, det måste ju vara att kunna optimera och använda sig av det här, för man bara, uppenbarligen så är det laddat för folk, så att det också så här, jag bara, jag vill kunna alltså, du sa att du kommer ut som svart när du var 30, det, jag antar att det var liksom ett uppvaknande, att det här är jag måste visa min svarthet i, även i liksom den här typen av samtal.
Absolut, och i sig själv också. Ja. Att faktiskt ha den självrespekten, att faktiskt inte slå undan rasism som att det bara är en liten mysig kommentar och han menar ingenting illa eller hon menar ingenting illa. Och faktiskt ta de här grejerna. Och det är jobbigt. Och det är jävligt jobbigt, speciellt när det kommer till då de som du står. Alltså, det som gör så ont med HBTQ-rasisterna, och nu säger jag inte då bard-grejerna, utan alla vita som bara liksom inte riktigt förstår den grejen liksom. Det är det att vi stod på en fucking parad, gick och hurrade, kämpade, och så skrek vi tillsammans liksom fucking kärlek för alla liksom, lika rättigheter för alla. Och sen var det som när man, ja, sen så fortsatte paraden in i en stängd del liksom, och där fick vi inte vara med ändå liksom. För att det kändes liksom som att när vissa hade fått sina rättigheter så var de klara. Och så stod vi där, men allas rättigheter var det väl? Var det inte att alla skulle få lika mycket rättigheter? Alltså grejen är så här att det är det som är så sjukt med att vara rasifierad HBTQ-person, för att du får inte samma rättigheter liksom. Och du blir utsatt för så mycket rasism liksom. Jag vet inte hur många gånger du, Robin, har blivit frågad om du har legat med någon från Afrika nyligen när du har testat dig för HIV.
Nej,
det har hänt mig 3 gånger, för att ja, vi brukar bara oroa oss om de har legat med någon afrikan, och du är ju mörk, så att
just det.
Och det händer nu. Så
helt otroligt alltså.
Så det är ju liksom, och jag vet att jättemånga som tänker, ja men så är det kanske i Varberg liksom ute på landet, men nej, det här är liksom Sverige liksom. Stora delar av Sverige är det jätteokunskap liksom.
Jag tror att många upplever liksom att Sverige ändå, och att Sverige, att vi är i en, för också man sätter ju saker i, man sätter ju saker bredvid varandra, och sen så tittar man på liksom världen i stort, så är ju liksom speciellt kanske den internationella bilden av Sverige är som ett ganska progressivt liberalt land där vi har kommit långt när det kommer till, vi har rättigheter och det är rasism är,
alltså, men vi har ju det, jo, men det betyder inte att man inte ska liksom
exakt så, ja men precis, och det finns väl någonting i att bild, alltså, att man laddar sig själv i den svenska identiteten som man har med sig, med att det finns, att här är det ändå ganska bra. Alltså, och
man ska nöja sig med liksom, man har inte kommit hela vägen, men man ska vara nöjd ändå.
Precis, och du pratar ju om den individuella upplevelsen av att liksom vara en svart person i Sverige, och med så att det är bara klurigt också.
Det är klurigt, men det är därför vi måste prata, och det är också därför som HBTQ-människor inte kan slå undan det här. När Silvana Envam sa det här är viktigt för mig om rasismen på QX-galan, så blir hon liksom hånad. Alltså otroligt hånad, för varför ska hon hålla på att prata om sånt där jobbigt? För det är ju liksom inte, här pratar vi böggrejer. Men tänk om böggrejerna ligger väldigt nära liksom. Det är ju så. Alltså det finns ju liksom saker som blir problematiska där ute. Vi har jättemånga, jag som har jobbat med sexuell hälsa och sådana saker, jag har jättemånga rasifierade mörka män som är jätteobekväma, för de får höra hela tiden att de har små penisar, för man förutsätter att en stor svart man har alltid en stor kuk. För det är ju så det är liksom. Mm. Rasism finns i porren, det vet vi ju. Ja. Liksom. Interracial måste det heta om jag ska få vara med. Liksom, alltså, det ligger liksom så otroligt nära. Mm. Och där är samma sak igen. Så fort vi säger någonting så blir det jobbig stämning. Vi vill inte att det ska vara poliser där i Pride-paraden för att det blir jättejobbigt för oss. Mm. Men de är ju också HBTQ-personer där, ja, men det är deras jobb. Mm. Liksom, det är inte vilka de är. Liksom. Du kan inte både rädda mig och förtrycka mig. Mm. Jag vill kunna vara mig själv och hylla kärlek liksom där. Och jag tycker att det blir obehagligt när de personerna som brukar förtrycka mig också är där. Mm. Om någon säger det så måste vi i alla fall sätta oss ner och lyssna på de personerna som säger det. Mm. Det blir jättekonstigt när till exempel de personerna som jobbar och slåss för att Sverige inte ska utvisa dem för att de inte kan bevisa sin homosexualitet. Mm. Vem fan nu som ska kunna bevisa sin homosexualitet? När de personerna sen blir hämtade av samma personer och körda till flygplatsen av de som går i Pride-paraden. Mm. Det blir problematiskt. Mm. Och om ni undrar varför jag tog upp just den grejen så är det så att det är väldigt svårt liksom att känna att man har sina med sig. Liksom. Mm. För så fort det blir någonting som kommer med så, varför ska ni blanda in ras med det här? Liksom? Mm. Jo, men det är för att det finns en jättestor problematik att vara två minoriteter. Mm. Det är fucking jobbigt att vara en minoritet. Att vara två minoriteter är jättejobbigt. Och då ska vi prata om de som kanske har ännu mer. Alltså som transpersoner då, som är tre minoriteter. Alltså, vi måste faktiskt se att det finns folk som behöver stöttning. Mm. Och nu när vi har fått det så mycket bättre så måste vi hjälpa dem. Liksom.
Hur ska man göra då? För jag tror att man... som vit person så, och som så kan det ibland vara förvirrande att man vet, dels så tror jag att man nu finns det energi i det här samtalet och det, i världen och sånt, i med Black Lives Matter-rörelsen som är på allas läppar mer än vad det varit innan. Så jag tror att många, alltså man såg hur delade sig extremt mycket på hur man är en allierad och så. Mm. Men det var oftast väldigt mycket ute, jag upplevde mycket att det var ett ganska amerikanskt perspektiv. Mm. Och när det blev så här praktiskt så, och det är amerikanskt, då är det kanske inte riktigt samma upplevelse. Hur tycker du man ska vara som allierad?
Jag tycker att för det första så, vi har alltid haft det man kan börja med. Och det här är en sån konstig grej att det inte är så redan. Det är när man beskriver svenskar så tycker jag att vilken håla du än är i Sverige, när du ska beskriva svenskar så går du till ditt närmaste Espresso House, not a sponsor. För jag brukar säga det att om du tar dina stockbilder på Espresso House så får du hela Sverige liksom. Det är en sån grej som jag kör med alltid liksom. Mm. Jag har skrivit till otaliga kommuner om det här att ni kan inte liksom, så här ser inte min kommun ut. Nej. Jag känner inte igen alla de här blonda blåögda människorna, för så ser det inte ut i min kommun. Mm. Visa den riktiga kommunen. Så alltså, det är så det funkar liksom.
Representation är liksom bilder.
Representation är jätteviktigt. Mm. Alltså att man kan skoja om det liksom och säga så, men det enda som jag hade sett liksom när jag växte upp, det var liksom att som svart HBTQ-person så är det liksom hatbrott liksom. Det är det som väntar mig. Mm. Jag får AIDS eller så är det hatbrott liksom.
Muntert.
Ja, verkligen. Och vi kan säga så här att nej, men vi är inte rasistiska, men vita människor har en tendens att se folk där det är vita människor på framsidan av posten liksom. Så det är jättemånga HBTQ-personer som aldrig ens har sett Moonlight, även om den liksom var jättestor liksom och visar någonting väldigt vackert. Så kommer den aldrig få lika gjort stort genomslag som om det hade varit vita i den. Liksom. Och där kan man reflektera lite över det. Om man börjar reflektera över folk med färg och folk med HBTQ, så kanske man kan börja liksom se så, ja, men hur ser det ut på mitt jobb kanske? Är det bara vita människor här, så kan man fråga sig, bara, varför är det så? Mm. Jo, men kanske är det så för att man kanske anställer folk i sin egen avbild. Liksom. Mm. Alltså, om jag är en vit heterosexuell man, då anställer jag nog kanske helst vita heterosexuella män. Liksom. Mm. det är ganska långt för en vit heterosexuell man att liksom gå till att alltså anställa en rasifierad queer person liksom.
Jag tycker det är läskigt också. Alltså det, för det är så långt bort ifrån dem själva, alltså så att det blir en läskig grej att göra.
Ja, och samtidigt så är det också så att man kanske också sätter att man tänker att ja, där kulturskillnaden är så stor där så att den passar inte in i vår kultur även om den personen
alltså,
är.
Det du säger nu är jätteintressant. Ja. Det är ju verkligen.
Och där är det ju liksom en sån här rasism. Man tänker så bara ja, men shit alltså. Mm. Och det är liksom det är så himla långt borta från det här som vi vill ha på det här företaget liksom. Mm. Och jag menar jag har suttit på fina byråer liksom där man pratar om de här värdeorden. Mm. Och sen så är det liksom kloner av fucking varandra som går omkring där.
Du, jag har jobbat mycket på produktionsbolag och sånt och exakt det där. Och även att man har jobbat med så här tv-program och sånt som kanske har tagit upp alltså så här, minoritetsgrupper och liknande. Så tittar man sig om så är det. Alla är stöpta i samma form. Mm. Och jag tror den här... det här med att anställa i den närmaste... Jag tror verkligen det är ett himla... Och, himla stort problem. Och att när man rekryterar, för nu är inne på så här nörderierna, men jag tror också att det finns ju någonting i allt är inte lätt. Alltså så här, för jag vet att jag har varit på företag där man har gjort en ansträngning. Nu ska vi säga diversifiering, mångfald. Och sen så går det då och sen så slutar de personerna som har rekryterat. För det är för att anställa folk, det är inte där. Det är ju det strukturella i och att kunna ta hand om folk från att kunna tillhandahålla skapa miljöer, trygga miljöer för folk från olika bakgrund. Mm. Men de miljöerna finns inte så folk slutar. Så man gör en ansträngning men man tittar inte på problemet.
Och sen är det ju också så att det blir, och där kan jag ju känna som uppvuxen på en lite mindre ort att där finns det ju också en slags man får ju också den här dualiteten. Jag kommer ihåg att jag är väldigt klädintresserad. Så att,
du har en väldigt snygg tröja på dig.
Ja, tack så mycket. Jag fiskade inte. Nej, men grejen är så här. Jag är väldigt klädintresserad. Mer och mer intresserad. Blev mer till slut ett intresse. Sen blev det ett yrke. Och jag jobbade med ett modeföretag här i Stockholm. Det var väldigt problematiskt att vara mörk. För att... personalen där, när de har hand om folk som är mörka så är det oftast att det är de som levererar saker. Mm. Vilket jag fick lära mig. Folk bara, du kan lämna den på desken där nere. Jag bara, jag är marknadsansvarig här. Men tack. Alltså, ja, så alltså, sant var det ju jättemycket. Och
vad gör man då? Men vad gör man då när man får en sån kommentar?
Och där är ju också den saken. Vi kallar det the lone wolf-grejen. Liksom. Då är det ju så här att du har två vägar att gå. Är du den enda svarta på företaget? Det här har hänt så många gånger. Det här är jättejobbigt. Då har du två vägar att gå. Mm. Antingen så stryker du med hårs eller så stryker du mot hårs. Jag kan säga så här att jag står på alltså frontlinjen överallt. Mm. Men jag, när det handlar om liksom att kunna äta mat dagen efter och ens karriär och alla sådana saker, då börjar man liksom hugga på sig själv. Mm. Och det är så jävla jobbigt. För jag kan förbi se så mycket saker i karriärens som jag har liksom... Ja, men där skulle jag nog liksom, vad fan fick jag göra där egentligen?
Då måste liksom. Du liksom göra ett val mellan typ din karriär och vara en behagfull person eller liksom...
Ska jag hata mig själv eller ska jag kunna tjäna på det här slutet? Exakt. Ska jag kunna gå i pension sen liksom?
Men i sådana här situationer måste man väl ändå kunna möta den här andra personen på ett sätt som inte skapar en stor... Det måste finnas sätt att liksom ta tag i situationen utan att skapa ett stort en stor grej utav det liksom.
Men alltid, jag tänker om...
jo, men, för man kan ju göra en stor grej utav det och bli liksom arg, och vilket man säkert är egentligen. Men det måste väl finnas ett sätt att liksom, så här, du ursäkta, men jag måste bara säga det på ett bra sätt. Det här är inte okej, du måste tänka på alltså, det här. Och den här personen måste kunna ta det på ett... Det måste väl finnas bra sätt att lösa sånt.
Det måste
här.
Ju vara företagskultur, tänker jag, beroende på vad man är.
Ja, men grejen är, när du är själv i den grejen, då blir du så fucking utsatt just. Ja. Alltså, hade man haft flera så kunde man dela upp dem lite grann, du vet, så här liksom. Plus att man kan ha varandras stöd. Men när du är den enda rasifierare på en arbetsplats, då blir du den personen som också folk vill prata ras med. Mm. De vill prata om hur det är. Och de vill fortfarande också visa att de inte är rasister, vilket är den största... Det är viktigare för vita människor att säga att de inte är rasister än att faktiskt bete sig orasistiskt. Liksom. Mm. Och det är problematiskt.
Det är inte det är väldigt få personer som går runt och säger så här: jag är rasist! Alltså, det är, jag har aldrig träffat någon som vars identitet är rasist. Däremot har man ju sett väldigt mycket rasistiskt beteende och varit en del av det.
Ja, men de anser ju sig inte vara rasister. Det är ju bara att kolla på SD. De anser ju att de inte är rasister.
Nej, men det är ju för att vi har gjort Hitler-grejen liksom. Alltså, du kan inte tävla med den snubben, och därför så är man inte rasist. Men alltså, gråskalan är så fucking stor liksom. Och det är som jag säger, du behöver inte vara rasist för att göra rasistiska saker. Det är det som faktiskt kallas systematisk rasism. Mm. Det är att det är så väl inbyggt i ett system så att vi gör det på automatik, vilket innebär att jag som mörk också gör rasistiska saker. Mm. Alltså, det är ju det som är hela grejen. Det är en folla, och man måste reflektera det över hela tiden liksom, om det.
Jag hade faktiskt en exakt, för det finns ju också någon sån sak att man blir, när man blir called out på ett rasistiskt beteende, eller att man kanske har till exempel, jag gjorde en sak på jobbet här, att jag hade ska jag säga där utan att hänga ut folk som inte vill vara med i en podd. Jag skulle uttala ett namn, alltså för första gången, som jag hade läst flera gånger. Och sen så blev jag så stressad över det namnet och att säga det namnet, så att jag märkte att jag bara började säga det flera gånger. Jag bara, och sen så bara, varför gjorde, och blir jag medveten om mitt beteende och är medveten så här, min goda intention, jag försökte liksom lägga så här, jag la för mycket energi bara, och så blev det bara så jobbigt. Och då var jag så här, jag bara, förlåt, jag måste, och så försökte jag bara äga det. Jag bara, förlåt, jag var stressad över den här att säga ditt namn. Och så därför nu bara sitter jag här och babblar som en jäkla idiot. Och det stressade mig. Och då sa hen så här, liksom, så här, alltså det, att det var skönt att du tar upp det liksom, att du äger det. Men det så här, jag var många gånger jag har gjort grejer som jag inte vågade ta upp det, utan istället kanske gick därifrån och bara, nu lämnar jag den här människan, och jag kanske gjorde något fel, jag kände att jag gjorde något fel, men jag vågade inte ta upp det, och nu är jag då fanns det liksom, ja, men ni förstår, det var
nej, men absolut.
Så det finns, det är, man, i ambitionen att göra rätt, så känner jag att jag också kan bli lite rädd och kanske bli tyst.
Ja, men du är nog inte ensam där, men det här handlar väl lite om, som du säger, att våga reflektera och fundera över liksom det som man gör i sin vardag och det som händer, och kanske även i efterhand. Det är inte för sent, man kan fortfarande reflektera över det, ta upp det och säga så här, okay, men vad var det som hände här egentligen? Hur agerade jag, eller hur mottogs det här? Det är väl det enda sättet att bearbeta saker, att faktiskt ta upp dem på något sätt. Och
sen, det är också det enda sättet som man växer som människa, att även reflektera över sig själv och andra människor. Sen så är det ju faktiskt så att det kommer alltid vara så i livet, att hur det än är, så kommer idiotiska människor ha mer rätt än man själv på vissa plan liksom. Det är så, alltså, vissa saker låter totalt galna när man hör dem första gången, men sen så när man börjar tänka mer och mer på det, så kanske man förstår liksom. Alltså, ibland kan man ta bara en sån här liten lätt sak som ja men du vet, de här asiaterna där borta liksom. Ja, men har du någon gång kallat en norrman för en dansk någon gång, så kan du försöka ta den diskussionen med dem sen under kvällen, hur viktigt det är liksom. Och då, du säger så om en hel kontinent som Afrika liksom. Alltså, det är små länder liksom. Alltså, om du förstår hur sura folk blir när man liksom blandar ihop de här små länderna som vi har här uppe, då kan du tänka dig en av världens största världsdelar.
Och det är även från ett då avsändaren, ett Europa som koloniserat stora delar av den kontinenten. Men vad tycker du då, vad skulle du önska från liksom HBTQ-communityt när det kommer till till vad ska man säga, empatiskt, hur ska vi öka vårt empatiska inställning till svarta alltså, människors upplevelse?
Jag tror faktiskt att man måste lyssna, och det är ju det största som är svårt. Jag vet det här för att jag är, eftersom jag är mörkhyad, så måste jag ju ofta, my credentials är någonting som jag alltid måste visa liksom. Jag har kompisar som skriver på sina CV och allting sånt där, och de liksom, ja det är ingen fara. Då tror man dem är sanna. Men när folk kollar på min CV till exempel så blir de så här, jaha, så du har studerat? Nej. Men vad kul, grabben liksom. Ja, men det är kul. Du känner som så, ja, att sådana som ni har kommit in på högskola, det var häftigt liksom.
För det tror man inte. Det är kul att ni har utnyttjat er chans.
Ja, men precis liksom. Man bara, ja, tack.
Och det är ju kul.
Ja, men det är ju kul, men vi vill, jag vill att ni tror på det vi säger också. Ja. Det är det som är grejen. Och det är, säg inte att vi bara är jobbiga när vi skriker om någonting. För har vi kommit så långt så vi skriker om någonting, så är det jobbigt.
Mm. Verkligen.
Den största vattendelen för mig, som har blivit jättemycket sorg mellan mig och många HBTQ-vänner som jag faktiskt inte längre kan vara bekant med. Och jag ska ju självklart inte säga några liksom, men det är ju det här med surrogatmödraskap. Mm. Säg inte att det är problemlöst när det är min fucking mamma som kanske måste ligga på ett sånt hotell i Indien någonstans liksom, och kanske inte kommer kunna klara sig från de komplikationer som händer efter en graviditet, för det har ni inte betalat för liksom. Säg inte att det är den enda vägen att åka dit och göra de grejerna, för att det är inte lagligt i Sverige, för att du hade fortfarande valt det billigaste alternativet. För du bryr dig inte så mycket om de människorna som är på andra sidan liksom.
Det är ingen rättighet att få barn. Jag tänkte också på det här, det här narrativet kring alltså att det är en kanske hemskt här, alla som inte har barn så, men så här, jag tog, man är in i populärkulturen, så är vi så himla, vi matar så mycket med den här kärnfamiljen och tvåsamheter och
mamma, pappa, barn. Ja, men snacka om privilegium där liksom.
Ja, verkligen. Och sen så om man då inte kan böga, vi kan knulla vi varandra så blir vi inte gravida. Vi får inte barn. Och det är ingen rättighet att ha barn heller. Alltså det är inte,
nej.
Och då får vi i vägen till att få barn, så gör vi finns det ju massa sätt och det rättfärdiga vi gick igenom att men det ska man ju få ha. Det är ju en rättighet som människa att få ha ett barn. Men det är det ju inte.
Nej, och det är fucking komplicerat med. Alltså det, tänk, alltså jag är verkligen öppen sina människor, men vi måste ju respektera andra människor liksom. Och det är andra människor som bor i fattiga delar, som kommer göra saker med sina kroppar för liksom att tjäna pengar, för det är fucking sista vägen man gör liksom. Och jag vet att varken jag eller den personen som tänker totalt tvärt emot kan förstå hur det är att göra det, men det behövs inte så mycket reflektion för att förstå att det inte är rätt liksom.
Nej, men respektera, reflektera, sätt dig in i den andra personens situation, ha lite empati och lyssna. Det här, du kommer väldigt långt.
Ja, men absolut, och du växer som människa. Det är väl det som vi vill säga. Du är inte en ond människa. Du är uppvuxen i ett system som har sagt att saker och ting är så, men du kan ju reflektera själv också.
Verkligen.
Det är ju det. Vi måste göra det.
Bra. Vi pratade förut om men också, jag tycker det, vi pratade förut om att jag har en dubbelhet i så här. Jag är uppvuxen i en förort, och sen så mina två bästa vänner när jag växte upp var två svarta tjejer, Pamela och Sandra, och vi spenderar ju livet tillsammans. Och jag fick ju se deras erfarenhet av rasism och väldigt nära. Vi var liksom, jag var ju deras bög och hängde tills liksom upp i tonåren. Men jag som vit person också sådär, vågar ju inte säga att jag har att ha den uppväxten. Jag är ju också så här, typ, jag vågar inte säga om saker som jag såg och var en del av samtalet, kanske så här, men det här har jag sett, och för att då är det the white person som har, jag har en svart vän, och den, det är ju alltså det,
whitesplaining alla liksom.
Ja, verkligen.
Men samtidigt så kan jag ibland känna så här, typ, bara, men gud, vad jag skulle vilja, att det finns också någonting som att jag tystar också deras det som hände och det som var, för det hände och jag var med om det.
Du vill egentligen säga att du är en del av den här Destiny Child trion.
Nej, men vi förstår.
Nej, men det är en så här, en liten dubbelhet kan jag tycka också så här, för som är inte att jag ligger inte sömlös för att jag inte får dela med mig av den så, men jag bara jag märker att jag tystar mig själv också lite grann.
Men det som är grejen där, och det är väl det som jag känner, det är ju det att du skulle ju kunna liksom ge micken till dem.
Ja.
Du har ju den kunskapen liksom, och du vet att här är personen som har gått igenom någonting.
Mm.
Då skulle du kunna säga liksom att, för att någonting som vi vet är att folk lyssnar på vita människor liksom. Ja. Och då kan du säga, du, jag har två personer här som kan berätta om någonting. Jag var med och jag tror att de skulle kunna berätta det här jävligt bra. Och det är sådana saker. Du kan ju vara liksom lite guide i den situationen om den berättelsen eller de erfarenheterna som har hänt. Mm.
Så det är något sätt, det är ett bra sätt att vara allierad helt enkelt. Att se till att ge andra människor utrymme och plats att berätta sina historier.
Jag tycker att det är ett mycket bra sätt. Och samtidigt ge dem utrymmet och berätta liksom inte åt dem.
Nej.
Det är också väldigt viktigt, för att ibland ska man, jag vet noll personer som har blivit kränkta över Magnum Black liksom. De som har blivit kränkta där, det var ju liksom vita människor som pratade för svarta liksom.
Just det.
Och det är liksom, det var aldrig en grej liksom. Och det är det jag menar för sig, att det kan bli fel.
Mm. Mm.
Det var inte det som var problematiken liksom.
Mm.
Och det är det som, när TV ska få sätta två motpoler i och diskutera för att få clickbaits. Mm. Då är det ju oftast, men du, tror inte att någon skulle gå igång på det här liksom? Och då är det liksom en vit person. För när svarta pratar om det, då är det inte lika vast.
Mm.
För vi har ju liksom levt med det. Vi förstår att det finns en dualitet liksom.
Mm.
Och därför så menar jag att skicka vidare micken, fråga personen, ta inte den hörsägen liksom, utan är det nu så att vi behöver lösa jättemycket problem med rasismen inom HBTQ-människor liksom.
Mm.
Prata med svarta om det.
Mm.
Prata om rasifierare. Fråga dem, hur upplever ni att saker och ting är liksom? Mm. Vad kan vi göra bättre? Vad kan vi kämpa för ska bli bättre?
Mm.
Och säg inte att det värsta som händer, det är ju när de säger, ja, men det är ju inte riktigt vårt problem.
Mm.
Men det är det ju.
Ja.
Så det är.
Rasism är ju vita människors problem.
Jag skulle vilja ge en shoutout till två poddar faktiskt.
Mm, gör det.
Vi pratar om det här raseriet, som säkert många av våra
lyssnare.
Ami och Fanna, jag tycker det är en otroligt bra podcast. Ja. De har en såklart liksom en svart synvinkel på det, men också väldigt feministisk och HBTQ-vänligt.
Mm.
Jag tycker de är sjukt kloka och det är kul att lyssna på dem. De släpper podd varje vecka. Och en annan är, jag har tjatat om det här till dig förut, men Britta och Parisa.
Mm.
Det är Britta Zachary och Parisa Amiri. Också väldigt feministisk liksom vinkel på det hela, och egentligen först och främst en podd om populärkultur.
Mm.
Men de tar upp allting liksom, och de har otroligt mycket kloka saker att säga. Och där har vi då en vit kvinna, Britta Zachary, och en svensk-persisk vinkel på det, Parisa Amiri, som
är underbar människa också, måste man bara säga.
Så att de här två poddarna kan ni verkligen lyssna på om ni vill lära er mer om Black Lives Matter, men också om mycket annat intressant.
Precis, kolla upp.
Vi tar en liten paus och sen rundar vi av, tycker jag.
Mm, absolut.
Yes.
Vi har ju ett litet segment, Camilo. Kan du berätta vad det är?
Veckans hang-up, alltså någonting man inte kunnat släppa senaste veckan eller veckorna. Och jag kan väl börja?
Ja, men gör det.
Mm.
Och jag skulle egentligen spela in, det kanske våra lyssnare vet, att vi ställde in förra veckans podd på grund av sjukdom. Och då hade jag förberett, det är inte så svårt att förbereda, men jag kan ju såklart inte släppa USA-valet.
Mm.
Och specifikt Donald Trumps reaktion och beteende kring det.
Mm.
Och att det nu liksom, det är så himla självklart att Biden har vunnit. Det finns inga bevis på att det har skett någon valfusk, med att han fortfarande inte kan släppa det. Han är så otroligt obehaglig. Hans narcissistiska liksom alltså saknad av empati, alltså nästan psykopatiska beteende vissa, liksom, på vissa sätt, att han fortfarande inte har liksom erkänt sig besegrad. Och när man kollar tillbaka, för nu har jag, i och med att jag är så himla insatt att lyssna på alla tusen poddar, så har jag liksom gått tillbaka och lyssnat på, fått höra andra presidenters reaktion på en förlust, till exempel då McCain.
Ja, McCain, ja. Mm.
Hur andra människor i den här liksom nivån utav politik har hövligheten att ringa till den andra. Först och främst måste man ju ringa till den här presidenten och liksom gratulera, men också liksom framföra ett tal till sina, i det här fallet John McCain hade då ett republikanskt konvent eller någonting, pratade där folk, där han då säger att ja, men jag måste säga att nu är jag besegrad, och så hör han, då är det massa folk som buar, och han bara liksom lugnar ner alla, bara nej, nu ska vi vara liksom respektsamma och framför sin liksom admiration inför då Barack Obama och liksom vad han har gjort. Han har lyckats samla det här landet, och nu så är det så att nu har vi en ny president och nu samlar vi oss tillsammans och respekterar det här och försöker göra det bästa av situationen. Samma sak var det med George Bush den äldre när han förlorade över Clinton, också efter bara en han var också bara president i 4 år en period, och det är så otroligt respektfullt det talet som han framför då.
Men en spaning, inte för det som du säger nu, det är att det finns liksom ett kulturellt skifte. Det är liksom inte, det är inte, det är inte fel, alltså att förlora med värdighet finns inte, och det är inte skämmigt att inte förlora med värdighet. Man att grina och liksom som
är det är ofattbart, alltså det är skrämmande, och det här liksom ja, det är så sjukt obehagligt det som pågår.
Är du fortfarande nu när det ändå resultatet är inne, har du varit liksom, har du haft hängat upp med hela veckan fortfarande, eller lite på Biden?
Jag
på Biden-resultatet.
Ja, det gör jag. Det har jag gjort redan. Jag var ganska tidig med att liksom det var en ganska jobbig valvecka, därför att jag minns det så väl när jag bodde i Portugal sist och kände mig ganska ensam då kring det här valet med Hillary Clinton, och jag var inte alls lika insatt då, men jag minns att jag gick och la mig och kollade på det och insåg någon gång vid 4 på morgonen att shit, det är kört, så kunde jag inte släppa det. Och den här gången så var det en liknande känsla när jag någon gång vid 4 på morgonen liksom när Florida hade vunnit, så var det nästan som en så här déjà vu. Jag bara, herregud, fick ont i magen, mådde skitdåligt. Alla trodde ju först att ett tag där Trump skulle vinna igen, men sen ganska snabbt senare på dagen där så vänder det ju liksom. Och sen så har det ju varit en ganska blandad känsla hela veckan av att jag har varit glad och nöjd och liksom shit, någon slags positivitet, som någon förhoppningsförväntansfull känsla att okej, det kommer bli bättre. Mm. Samtidigt som det ändå inte har, det är ju fortfarande jätte problematiskt det som händer. Och, ja.
Har du följt valet?
Ja, väldigt nära. Jag har väldigt mycket sådana star friends, alltså vänner som är via internet då. Och många av dem bor just i USA.
Ja.
Och då blir det så himla, då har man hört liksom deras historier på ett helt annat sätt liksom, om upplevelserna under den här kandidatperioden. Och då blir man extra engagerad på något sätt.
Verkligen. Och den, jag tänker också det, det är sån världsskillnad mellan de här två, alltså att fortsätta med Trump eller fortsätta med någon annan. Ja. Alltså, det är liksom, alltså det är, ja, det är sån jävla skillnad helt enkelt.
Ja, det är helt otroligt. Men, alltså, ribban är ganska låg. Man kan säga vad man vill om Biden och Kamala Harris. Alla är inte med på deras liksom, men alltså ribban är ju låg efter den här Trump.
Men jag måste säga, jag hoppas ju att alla vi som sitter här och bara är så jävla engagerade i amerikanska valet tar samma energi när vi har svenska valet och visar samma engagemang. För det finns en liten del av mig som är lite irriterad på vår besatthet av amerikanska valet.
Gud,
och sen så är det så här, jag har jättemånga vänner som aldrig pratar om svensk politik. När liksom, förlåt, det
är problematiskt.
Ja.
Absolut.
Ja.
Jag köper det helt.
Vad har du för hang-up, Martin?
Den är inte lika stor som det amerikanska valet. Den är ganska mycket mindre. Men jag kan inte sluta störa mig på en sak.
Mm.
Och det har kommit... Så nu identifierar jag och nästan sitter och letar efter det. Jag kör mycket bil. Jag pendlar till jobbet med bil och sådana grejer. Så att jag ser folk som sitter med munskydd i bilen ensamma.
Nej, är det sant?
Alltså jag blir vansinnig. Jag blir jätteprovocerad. Jag förstår inte varför.
Det är så roligt, jag är ju aldrig i bil. Alltså jag har inget körkort eller någonting. Så det här är helt...
Nej, jag hoppas det är någon mer än jag som har sett de här människorna. Och jag tycker de blir fler och fler. Men antagligen är det för att jag tittar mer efter det. Men jag förstår inte. Ta av dig munskydd. Du sitter ju... Jag fattar inte. Jag blir helt frustrerad. När jag fick frågan, vad har jag för hang-up? Så var det första som bara slog ner från en blixt från klar himmel var, jag vet exakt vad jag måste få ut och säga till folk. Sluta ha munskydd i bilen.
De kommer ju säkert lyssna på det här programmet, så det är ju bra.
Ja, absolut.
Det kommer sitta flera som bara känner sig så påhoppade.
Ja, Alltså, jag hatar inte online och på nätet, men det här gör jag. Nu måste jag. Det här är min weakness. Förlåt människor, men sluta också.
Ja, oh, gud, men också typ det är ju jobb, alltså förlåt.
Nej, men jag förstår
inte. Det är jobbigt.
Ja, men jag har inte använt det alls. Jag har använt det en gång. Det var när jag reste ner till Malmö i somras, så var man tvungen att ha det på flygplanet, och det alltså jag som glasögonbärare. Mm. Det blir helt immigt och grejer. Det är ju, jag klarar inte av det. Jag förstår inte hur vissa inte. Jag tror att jag är en väldigt varm och svettig person.
Det är helt,
så det blir väldigt extra liksom. Det är inte kul.
Ja. Tack. Mm. Min hang-up har varit jag lyssnade på en podcast, min nya favorit, som heter You're Wrong About, och jag kan inte släppa då har de ett avsnitt av Jeffrey Dahmer. På tal om true crime. Han var ju en seriemördare, en bög.
Och en sex igen.
Och han är, förlåt, han var så snygg.
Alltså verkligen. Jag googlade precis nu innan. Ah. Alltså,
Jag hade blivit mördad av honom.
Ja, jag bara,
he's a killer, darling.
Nej, men, och då gjorde de en sån bra... Nej, men du vet, när någon, jag läste någon bok som där han var, en del av den var han med. Jag har sett liksom dokumentärer och allting. Men de har kommit en ny vinkel in på honom och hans liv. Mm. Och det var att han... För han porträtteras ju som kannibal, och att han liksom låg med liken efteråt och sånt. Alltså de här...
Nekrofil.
Det här, ja, nekrofil. Mm. Så den... Som säga, det som kanske är läskigast och mer rubrikvänligt, så kannibalen, alltså så här, men så det som kanske inte sägs så mycket är att han var att han hade ju separationsångest. Han ville inte vara ensam, Jeffrey Dahmer. Mm. Och så han mördade ju folk. Hans största incitament var att han var också väldigt, han berättade väldigt fritt varför han gjorde saker. Så det finns ju mycket intervjuer med honom. Mm. Som inte var så här, typ, och det var inte så här, jag vill äta dem, jag vill knulla dem, utan var så här, typ, jag vill inte att han skulle gå. Typ. Mm. Han hade vanligt sex med killar, och jag vill inte vara ensam, jag vill inte att han ska gå. Och sen så är det inte starkt att mörda någon.
Så det fanns en god tanke bakom.
Nej, men
det
hela. Så, det bara slog an något i mig som är så här, alltså som är typ, förlåt, det blir så mänskligt med typ att vara ensam.
Okej, okay, men det här måste jag lyssna på. Vad heter podden igen, sa du?
You're Wrong About.
Ja, det måste jag också kolla.
Ja, och så bara att jag kunde liksom, jag fick empati för en seriemördare, och liksom, och att den här behovet att inte vara ensam, tror jag, i en pandemi när man sitter här i mitt kök dag in och dag ut och jobbar, och jag bara, men det är inte jag heller, så jag kommer mörda er nu.
Precis. Men en sak som är positivt med att vi sitter i en pandemi, det är ju att folk är ensamma och det dör folk. Vi har en affärsidé.
Vi bara går och kramar folk. Martin, tusen tack för att du kom hit. Ja,
alltså, tack så hemskt mycket att jag fick komma hit. Det betyder jättemycket, och det har varit jättetrevligt.
Supertrevligt
och intressant. Jag känner verkligen att jag har fått en mer insikt. Och jag är så glad för att vi fick ta del av det.
Nej, men det har varit jättetrevligt.
Jag tänker att du när du är i Stockholm nästa gång, så kommer du tillbaka till ett till
avsnitt. Absolut, det ska jag absolut göra. Det har varit jätteroligt.
Ja.
Verkligen.
Och tack Camilo.
Välkommen. Tack Robin.
Vi hörs igen nästa vecka. Men just det, ni kan följa oss på @bobministeriet. Jag heter @OlssonRobin. Vad heter du?
Jag heter Cocolicious.
Vad heter du på sociala medier om du vill ha följare? Annars kan du hoppa det.
Kan man få följare? Ja. Till Varberg. Carpe Omnia.
Ja. Och vill ni skicka in, om ni vill att vi ska prata om någonting i podden, så skriver ni till hej@bogministeriet.se eller skickar ett DM på Facebook eller Instagram. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.